Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Did you listen to that episode on Sam Harris, The End of Global Order?
Nej, men jag prenumererar inte.
Varför?
Vet inte.
I was offended when you said that. But you have listened to it.
Nej.
The fuck is wrong with you guys? Anyways, so they were like, there was two political scientists there, and they were talking about what will decide the future of economies and countries in general is demographics. And how it is that basically the West in general is going into a demographic crisis right now, that people really don't have children. It's like way below replacement level.
Mm-hmm.
And this basically will paralyze a lot of European countries and actually China in the end, because China also has a below replacement level fertility rate right now.
Så det du säger är att vi behöver mer invandring?
No,
i väst.
Well, more children.
So what you're saying is
but yeah, and
men är det fertilitetstalet i sig, är det en sorts prediktor menar de?
Ja, precis. And this is like something that you actually can really say. It's very easy to make projections about future populations based on like current fertility rates and recent fertility rates, because well, you kind of know which generations will be like, how the pyramid will look like.
Mm.
Basically.
Fast det måste väl också bero på alla de här barnen som föds, vilken sorts kultur och institutioner skolas de till. Det är som att du har en biologisk organism. Du behöver stamceller för att organismen ska kunna inte reproducera, men förnya sig själv.
Replicate.
Byta ut gamla celler, ersätta gamla celler med nya. Hålla sig fresh.
Right.
Men om de här stamcellerna inte har någon guide, och alla stamceller säger att vi ska bara bygga ögonceller nu, så får du en freak-organism med bara skitstora ögon.
Ja.
Om den inte ens får cancer och dör.
Det blir manga-figur alltså.
Ja, exakt. I bästa fall. Så vad är det som säger... Jag köper inte det. Det låter för simplistiskt.
But your point is...
Jag har ingen poäng just nu. Men jag köper inte att... Okej, bara vi kollar på fertilitetstalen så kan vi se att det här samhället kommer stagnera.
No, I mean, you can tell, for example, that... current, like, I don't know, from newborns to 15-year-olds, whatever, you can, like, basically extrapolate from that that they will be the future middle-aged generation. Uh-huh. So you can know, for example, that they will be like how many like
den percentage. Aspection shop, yeah.
Yes,
den
that aspection percentage. Shop, yeah. And basically, if you have like the top of the pyramid is much wider than the base, so the dependency ratio will basically paralyze the economy.
Okay.
Because you will have like a lot of like old people who don't really consume as much. Mm. And basically, the more you go down, the less, the thinner the pyramid becomes.
It is my anti-Japan.
Exact. Yeah. Japan is actually a very good example. And Germany is starting to be somewhat like that. Italy.
Italien är ju väldigt gammal.
Ja, population.
Det här brukar korrelera, jag vet inte om det finns kausalitet, men det korrelerar väldigt mycket med länder som har nått en hög ekonomisk utveckling. Att då tenderar barnafödandet att minska i takt med det.
Ja, Japan är ett jättebra exempel. Hade superstark ekonomi, men alla jobbade ju. Alltså, eller alla jobbar fortfarande. De hinner inte med familjeliv.
But actually, to like connect it back to something that you talk about sometimes, Ashkan, self-actualization, it is in a sense, because before people were like having kids and they're not thinking about it, and then basically when we moved to like because of agriculture, we needed like free labor, kids were free labor, but when they started to with industrialization and so on, people have started to think, okay, we don't really need that many kids, and it is an economic burden. But now we have like very high prosperity. But people, like, it's not necessarily that they think, well, we can't afford to have kids, but it's more, I don't want to have kids because I want to do things in life for myself as well. You know, I still have not reached my peak. Kids will hold me back.
Det är det jag har tjatat om och alla gör narr av mig. Jag säger att självförverkligande är västvärldens religion.
Ja, men det är det nog.
Det är himmelriket i västvärldens religion som bygger på en falsk premiss om rationalitet och frivilja. Där det ultimata målet är att du ska bli självförverkligad. Men det är ingen som blir självförverkligad.
Nu låter du nästan lite religiös. För sånt här säger kyrkan, den katolska kyrkan.
Ja, men jag är religiös. Vi måste ha religion, men den här religionen är bullshit. Och det är det... Kolla, innan internet, när folk gick, eller så här, innan självförverkligande, människor gick till kyrkan och så fick de en sorts lovord om att om du följer budorden och en from, duktig religiös person, så kommer du ändå att komma till himmelriket. Och så gick man runt och signalerade till sin omgivning, liksom hur fina barn man har, att de inte knullar runt, att man är duktig, följer Guds ord, och så blir man accepterad av sin omgivning för att man är nära Gud. Man signalerar hela tiden sin närhet till Gud. Men poängen med alla de här myterna och religionerna, det är att ingen får ju faktiskt komma till slutmålet, för då dör hela myten. Ingen kan ju på riktigt ha åkt till himlen och sen kommit tillbaka och bara, fan, jag var där, det var inte så jävla bra. Då skulle hela samhället kollapsa. Så slutdestinationen måste ha 5,0 på Google Reviews. Om den får 4,8 kommer ingen vilja ha den längre. Och det är samma med självförverkligande. Folk gick till jobbet och så kom de hem, och så istället för att öppna Bibeln så öppnade man de här kvällstidningarna och slog på TV:n, och så såg man Brad Pitt och Beyoncé och såg hur de klädde sig och hur bra de har det och vilka perfekta människor de har blivit, och så springer vi runt och imiterar dem, vi klär oss som dem, beter oss som dem. Men med internet, när folk kan posta så här bilder, alla har en telefon i sin ficka, så ser vi bilderna på Ben Affleck när han ligger där med sin stora mage. Man ser hur de liksom drar kokainlinor. De mår inte bra. Inga av de här människorna vi har idealiserat, många av dem mår inte bra. Så den myten slår sönder. Men en motreaktion på det blir att vi istället blir ännu mer fundamentalistiska och söker oss efter det. Varför tror ni yoga och mindfulness och alla de här grejerna har gjort en stor comeback i väst? Fast i ett narcissistiskt format. Folk håller inte på med mindfulness i väst. De håller på med så här narcissism-mindfulness.
Men alltså mindfulness då, det var ju att du arbetade och var i ditt arbete. Alltså att du hade ett flow i det du gjorde i ditt arbete. Du var närvarande i ditt arbete.
Det, eller så flyttade du till bergstoppen och bodde som en fattig munk.
Ja, då mediterar du hela tiden.
Exakt. Inte att du går och köper yogakläder för 3 lax. och sen går till någon yogastudio i Östermalm och tar en selfie. Men jag funderar, det är inte mindfulness.
Kan man inte använda, det är ett jävla opportunity om folk är jävligt vilsna med vad de vill. Vi skulle kunna skapa en Genghis Khan-sekt. Genghis Khan knullade ju på hur många som helst och spred sina gener överallt. Så man har det som fokus.
Inte you bara... want to start a rape culture.
Nej, men inte bara...
The actual rape culture.
Inte bara att man får knulla som fan, vilket är bra för Omar, för det behöver han. Han har det i sig. Vi hjälper ju till att befolka, liksom skapa fler unga med och råda bot på den här minskande populationen. Vi kan ju för en gångs skull då verkligen kalla oss pensionsräddare på riktigt.
So you want to start like a warrior rape?
Nej, men någon mix mellan så här orientalisk Genghis Khan och den här, vad heter den där filmen med de där kvinnorna som har de här
Handmaid's Tale.
Ja, Handmaid's Tale.
Dark Enlightenment.
Men this is why I say like här. This is why I said like he should be into the Dark Enlightenment stuff.
Ja. Yeah.
Det blir alltid kaos med såna där sekter när de har fri sex.
Då ligger jag alla. Jag vet, fattar du hur mycket content vi kommer få till podden?
Men ja, det är självförverkligandet som jag tror är ett stort gift. Det finns en bok som heter Laws of Media. Mm. Det är Marshall McLuhan som har skrivit den. Mm. Och han försökte hitta en serie av så kallade naturlagar som håller för alla mänskliga artefakter som skapas. Så det kan vara teknik som en smartphone, det kan vara en rymdraket, det kan vara religion. Alla artefakter som människor skapar. Vilka lagar gäller för allt som människor någonsin har skapat och kommer skapa? Och det finns 4 lagar. Ena, det är att en artefakt som snabbt får spridning och sprider sig i samhället, den kommer förbättra någonting. Den kommer alltid förbättra någonting. Ta typ radio. Den förbättrar kommunikation över gränser. Okay, så det finns en enhancement. Den kommer också få någonting som tidigare var använt i samhället att försvinna. Det blir obsolet. Så man kan säga att radio till exempel gjorde... vad ska vi säga, sladdar och kablar och telegrafer och sånt.
Budbärare.
Massa grejer blir obsoleta. Sen, alla nya artefakter, de tar också tillbaka något från historien som vi har glömt bort. Något mänskligt beteende som har försvunnit kommer alltid tillbaka med en ny artefakt som sprids. Så man kan säga att radio, det tar tillbaka det här tribala feelingen som vi kanske hade tappat bort här i väst till exempel. Där du har en persons röst som talar till hela stammen. Det tar ju radio tillbaka. Utan radio hade nog inte Hitler kunnat bli vad han blev.
Nej.
På tal om självförverkligande, den fjärde grejen, det är att varje ny artefakt, när den pushas till sin extrem, så flippar den och blir sin egen motsats. Så typ, ja men ta internet. Den förbättrar kommunikation, den gör skrivmaskinen och massa andra saker obsoleta. Den tar tillbaka den här känslan av community, att alla tillhör ett och samma community. Men om du pushar internet till sin extrem...
Då så skapas det... TikTok.
Exakt. Det skapas TikTok, det skapas ekobubblor, det skapas kulturkrig. Det blir bara totala motsatsen av vad det skulle göra egentligen.
Men skulle inte
och självförverkligande och individualism, den har ju genomgått allt det här också. Individualismen förbättrade, ja men utifrån religion, den förbättrade människors, vad ska man säga, sense of... Jag menar att du har en egen agens kring din egen kropp, du bestämmer över dig själv och så vidare. Den renderade massa religioner obsoleta. Den renderade massa kollektivistiska, gamla, förlegade syner på människor obsoleta.
Mm.
Och,
men om man skulle reformera den här nya religionen, självförverkligande, kan man inte sätta ord på det och säga att det är inte dåligt att självförverkliga sig själv, men du kommer aldrig att bli självförverkligad. Det är en resa hela tiden. Du är aldrig färdig.
Det är ju taoismen ju.
Ja.
Taoismen är ju att det är ju inte målet som är målet med resan, det är vägen dit.
Ja.
Finns ju en bok, Tao enligt Pu, Nalle Pu. Man förklarar...
Buddhism,
ja, men det finns det.
Could also be somewhat like that.
Självförverkliga marinerade människor, de kommer aldrig kunna... köpa det. Vad de kommer göra istället är att de kommer åka till Ullared och så köper de en så här filt där det står, det är resan som är målet. Och så, hänger de upp det i köket och så känner de sig lite bättre.
Vi gör så här.
Och så visar de för sin omgivning hur duktigare de har blivit på att inte självförverkliga sig själva.
Det är det här jag menar. Vi säger det, att det är resan, inte målet, så att alla vet om det. Men så fort någon pratar om det, köper de här filterna på Ullered, de skjuter man. Ingen får prata om det.
Är det den nya politiska korrektheten? Något alla vet om men ingen får nämna.
Exakt.
Men då kommer det skapas en underground-rörelse.
Då kommer jag där och pajar
allt. Då tar vi in Morgan Johansson. Startar vi en utredning. Mm. Han får ha den och så letar vi efter dem.
But I mean at the same time though, like if you think about it, things that survive like memes, cultures, whatever, there has to be a fitness like aspect to it.
Yeah.
So basically this has really, you know, det var bra för
det var bra. Den har tjänat oss extremt
ja,
väl.
Ja, exakt. The question is, did it stop? Did we peak? Or is it still a functional system? Even if it's not perfect, but I mean, it's a functional enough system.
Det är inte... Kolla, om ett mänskligt samhälle, säger vi, uppfinner en pilbåge för att den kommer på att den kan skjuta mammutar på avstånd, då slipper den gå i kamp, när kamp med mammuten. Så den här pilbågen, den kommer ju skapa en helt ny hierarki i det här samhället. De som kan bygga pilbågar, hantera pilbågar, de kommer få mycket högre status i hierarkierna, för det är någon som kommer ha tillgång till extremt överflöd av näring, för de kan skjuta mammutar på avstånd. Och så kommer det här leda till ett kulturskifte i samhället, nya institutioner kommer byggas, man kommer be till någon pilbågsgud, whatever. Så att mammutar finns i miljön sätter ju ramen för hur det här samhället utformas och bygger sin kultur och religion och allting utifrån pilbågen, väldigt förenklat. Om mammutarna dör, eller om det kommer in ett nytt djur in i habitatet som man inte kan använda pilbåge till.
Men du menar typ araber?
Om det kommer ett icke-mänskligt djur in i habitatet som inte går att skjuta med pilbåge av någon anledning, men som är mer värdefullt än mammut. Det kommer att göra alla de här religionerna och kulturella institutionerna, pilbågen, allting i det här samhället kommer att bli helt obsolet.
Okay.
Så då är frågan, vad är mammuten som skapade individualism och självförverkligande? Om vi kan lista ut det, då kan vi kolla, finns mammuten kvar? Om den inte gör det, då är de här institutionerna helt obsoleta.
This is a very good point, and it's there is something else, like it's not just fitness but also like power monopoly in a way, because in your example, let's say those people who were in charge of the catapults are the people with the highest status, they are in control of society. It's good for them that the catapults are still there, mammoth or no mammoth, you know what I mean? So they still want to preserve their status. And how long is there can be like, you know, a divergence between fitness and status quo before, okay, like, you know, the people in power are really holding on to the status quo. And this is what's happening here as well. You know, all these institutions and so on, they are a bit outdated, but they are still in power. And usually it took like quite a long time before like empires fall down and so on. Like they are in a long period of stagnation before, okay, this doesn't go anymore.
Ja, de är väldigt stryktåliga väldigt länge.
För att spinna vidare på Ashkans liknelse med mammutar. Mammutar gav ju päls och mat. Gjorde att du överlevde vintern, du frös inte ihjäl och du kunde äta. Det var därför man ville jaga mammutar. Idag fryser vi inte ihjäl för att vi har väldigt, eller har haft väldigt billig el. Vi har fjärrvärmenät, vi har modernt samhälle, allting. Maten har varit billig, vi kan producera väldigt mycket mat. Och väldigt få människor behövs i arbetsinsatsen. Men det håller på att ändras nu ju. Ja. Nu har vi scarcity av grejer. Och det är bara, vi kan ta ett exempel. Jag har jättemånga som ringer om elen, oroliga första vintern. Och säger till alla att man eldar med ved. För de absolut dyraste veckorna i alla fall. Så om du sitter och eldar med ved så har du ju sparat en jävla massa pengar istället för att köpa el.
And worst thing for environment.
Ja, men det är som alla andra miljöpartistisk politik. Det slutar ju alltid med att miljön får ta smällan. Men nu har vi nästa problem. Vad kostar en kubik ved i Stockholm? 950 spänn. Skälpt ved, alltså så är det väldigt mycket luft och bara öst ner i en säck.
Mm-hmm.
Ja. Vilket är jättehögt pris. Alltså det är skithögt och det håller bara på att bli högre för det börjar bli vedbrist. Varför har vi vedbrist i ett land där 70% består av skog?
Energibrist.
För nej, det är för att du får inte hugga skogen.
Aha.
Länsstyrelsen sätter stopp. Det är mindre och mindre skog som får huggas på grund av diverse regler och bla bla bla.
Fast en del privat ägd skog.
Ja, men det har ingen. Alltså den privata äganderätten är extremt urholkad i Sverige.
Mm.
Ja, det kommer till mark och skog och sådana här saker. Så det finns bara ett begränsat uttag som får markägarna få ta ut av skogen. Annars så får de myndigheterna på sig. Så vi har brist på skog med. Så, aha, vad kan vi då göra? Vi kan importera ved, men det är typ bara från Ryssland som vi kan importera som har stora mängder. Och då har ju ryssarna från sin sida så här. Om jag köper ett vedlass från Ryssland, då bryter inte jag mot svensk EU-lag, för det finns inga sanktioner mot det. Det är ryssar som säljer till mig som bryter mot ryska sanktioner. Det är ryssarnas svar, det är att hindra gas, olja och allt annat som du kan värma dig med. Det får du inte sälja till väst. Så de kör ju medvetet utnötningskrig. Nu får vi klara. Europa ska få frysa i vinter bara för att de liksom ger vapen till Ukraina. Och då kommer vi ju hamna i en situation i Sverige där det hjälper ju inte egentligen mycket pengar. Okej, de allra rikaste kan alltid köpa någonstans. Men till slut när priser ökar på saker, till slut så är inte prisökningen relevant. Det handlar ju bara om att känna någon som överhuvudtaget har ved att köpa eller någonting att värma sig. Alltså om du fortsätter i tangentens riktning. Och då hamnar vi i en ekonomi där det monetära värdet slutar bli intressant.
Ja.
Det är bara en ekonomi fråga om vad har du att erbjuda? Och börjar saker fallera på det här sättet, de då som kommer ha makt är ju bönder och folk som har mark och grejer som kan vara självförsörjande. Alla vill ju vara kompis med dem då. Resten kommer ju mer eller mindre svälta.
Förutsatt att det inte finns mekanismer som kan förmildra det som har hänt. Har vi ingen buffertkapacitet?
På vad?
Ja, men på energi till exempel.
Jo,
kan,
visst.
Kan vi inte införa nyordet efterfrågeflexibilitet? Det är ett nytt ord som jag inte har stött på tidigare, men tydligen...
Jag vet exakt vad efterfrågeflexibilitet är för någonting.
Vad är det?
Elransonering.
Aha.
Det är en sorts elransonering. Mm. Men den är mycket smidigare än att du bara bryter strömmen för en stad i stöten.
Okay.
Det funkar så här. Du har ett hus. Så har du vattenburen värme. Den jobbar mot ackumulatortankar som är kanske på 1 eller 2 kubikmeter vardera, säger vi.
Vad är ackumulatortank för något? Är det viktigt för exemplet att jag vet vad det är?
Ja, de är helt, utan ackumulatortankarna funkar inte efterfrågeflexibilitet i det här exemplet. Därför okay. att det är en tank som har 2 kubikmeter vatten, säger vi. Som håller 80 grader, 90 grader. Och skulle vi bryta strömmen och inte tillföra värme till huset, så har du lagrad värmeenergi så att den kan använda det här vattnet under ett dygn och hålla huset i jämnt temp innan tempen överhuvudtaget börjar sjunka i huset.
Okay.
Det betyder att vi vet att de här timmarna så kommer vi överskott av elpriset sjunka. Då eldar vi på elpatronen i akttanken på max och värmer upp en massa vatten.
Mm.
Och sen om några timmar senare så kommer du slå åt andra hållet. Då tar vi ingen el alls från nätet. Utan då kör vi bara på den värmen vi redan har sparad. Okay. Det är som ett batteri för värme kan man säga.
Yeah, yeah.
På det sättet kan du jämna ut mellan toppar och dalar. Men långt ifrån all elektrisk last går att göra så med. Men en del av den kan man göra. Så viss efterfrågeflexibilitet kan man skapa.
Så svaret är, har vi buffert på energi?
Det beror på hur du räknar. Vi har viss buffert i vattenkraft.
Vi som Sverige. Sverige
ja.
Okay.
Ja, det har vi. Norra Sverige har vi, okay. Men inte
mat,
södra.
Då?
Nej, inte alls. Det enda vete exporterar vi. Där har vi mer än vad vi gör av med på vete.
Är det sant?
Ja, mm. Vi är väldigt duktiga på vete.
Potatis då?
We will be back to the potato. Yeah. Be like Ireland.
Det är mer än vad jag vet.
Boiling and potato.
Mjölkkor har försvunnit väldigt mycket.
Mm-hmm.
Grisar och sånt, köttproduktion generellt har försvunnit väldigt mycket i Sverige skulle jag säga. Potatis vet jag faktiskt inte om vi är självförsörjande på, det var en jävligt bra fråga.
Är inte det en dum fråga, men är inte det säsongsbaserad? Typ nu i augusti är det ju...
All mat är säsongsbaserad.
Jo, men hur gör man med potatis i Är det inomhus? Det växthus?
Förr i tiden hade man jordkällare. Du vill ha någonstans som håller 4 grader och mörkt. Då gror inte potatisen. Då kan du äta den på vintern med.
Are we going back to times where we have granaries and silos of wheat? Back behind your house you have a little granary.
Ja.
To clear the winter.
Ni kanske skrattar. Ni kanske
people
skrattar.
Are trying to get into it and have to defend it.
Alltså ni kanske skrattar, men vi är på väg dit. Just nu.
Nu låter det som Malcolm.
Nej, men alltså den nya trenden nu är att, och detta vet jag redan, det är jättemånga som har börjat köpa på sig med ved inför vintern. Men det är första steg. Du ska klara värmen i vintern, men du litar inte på elnätet längre. Nej, alltså det är inte långt bort att folk börjar hamstra. Alltså preppertrenden har ju ökat som fan senaste åren och det har inte blivit mindre med kriget.
Men det bevisar ju bara att det finns människor som tror att det kommer bli en kollaps. Ja. Det är inget bevis för att det faktiskt...
Det är inte ett bevis, men du kan aldrig förutspå framtiden till 100%. Vad du kan göra olika skattningar av sannolikheter. Men väldigt många människor har mer och mer börjat bedöma sannolikheten som radikalt högre för den här typen av kollaps än vad man trodde för 10 år sedan. Och det finns väldigt många datapunkter som talar för det. Så det rationella som person är ju såklart att ja, kan du ha en jordkällare, bra. Kan du ha elda med ved och få värma kåken det sättet, bra. Och där har du en direkt anledning att göra att felpriserna redan höga. Och det första som händer när utbud och efterfrågebalansen inte funkar, så att utbudet börjar bli mindre, det är att priserna skenar. Vi ser redan nu att matpriserna är betydligt dyrare än vad det var för ett år sedan. Det är ingenting nytt.
Men beror inte det på...
Jag vet en idiot som gnällde på sin jävla kaffeböglatte på stan. Men var det du, Mustafa?
Men beror inte det på att dels så är exporten av, är det vete från Ukraina?
Ja, den är ju bromsad nu.
Ja, precis. Dels det, dels att det är energibrist. Är det inte det som leder till skenande matpriser?
Jo, därför att... Ja, oj... Ja, energibrist har stor betydelse också, för att konstgödsel görs ju idag på naturgas. Och ryssarna är jättestora på konstgödsel. Men de har ju satt motsanktioner, så de vill inte sälja konstgödsel till väst.
Ja.
Väst vill köpa, men ryssarna vill inte sälja.
För att det ska bli en kollaps, då betyder det att inget annat land i världen, som vi kanske inte har handlat så mycket med tidigare, inte plötsligt vill öppna upp och handla med oss.
Det är många länder som skulle vilja det, men du kan inte börja bygga en konstgödselfabrik bara på några veckor och vara igång. Det där tar flera år att få igång.
Absolut, flera år.
Ja.
Men då tror jag att det finns en stor kudde. Som det kanske gör det lite jobbigare att leva i 4, 5, 6 år. Men sen kommer ju bara nya logistiksystem upprättas för att korrigera.
Senaste 15 åren så har vi på område efter område undvikit lagerhållning av saker och börjat köra det här just-in-time-tänket.
Ja, men jag tänker vi kan öppna upp relationerna med Saudiarabien.
De producerar ingen konstgödsel.
Men gas, naturgas. Oh. Förenade Arabemiraten. Iran kan vi inte göra någonting med längre.
Det är ju framförallt Qatar i sådana fall som har gasfält som de vill dra upp över Turkiet och hit. Men det kommer bli dyrt. Det kommer bli mycket dyrare än att ta från ryssarna.
Kan inte Sverige börja mina uran igen?
Det är klart du kan.
Och kränga uran. Bli en uranmetropol i världen.
Du kan tillverka konstgödsel från elektricitet också.
Kan man?
Ja. Du kan ersätta gasen med el. Det är en annan tillverkningsprocess. Norge gör ju det. Norsk Hydro.
Ja.
Tillverkar konstgödsel med. De använder el bland annat.
Det gör man bomb av konstgödsel.
Du blandar det med diesel och sen väntar du så smäller det. Eller kan du tillföra en tändhatt om du vill bestämma när det smäller. Det kan du köra i lite aluminiumpulver av något speciellt slag. Då blir det en katalysator som gör att det smäller ännu bättre.
I like that we're talking food and energy and so on, Mustafa. How do you make a bomb of this?
Jag vet inte om jag köper kollapsnarrativet.
Kollaps är aldrig... Många föreställer sig kollaps som att...
Mad Max.
Plötsligt så rasar hela samhället.
Hard times
narrativet. Ja. Det går långsamt och gradvis.
Det är som man går i konkurs för, man säger det går försiktigt, långsamt, sen gick det jättefort.
Ta Ukraina till exempel. Har samhället kollapsat?
Nej,
Ukraina?
Det har inte det.
Nej. Men skulle du jämföra Ukraina med hur det såg ut när jag var där sist, så är det ju ett helt annat land.
Men har samhället inte kollapsat i Ukraina? Like imagine like if they okay maybe they are on the brink maybe but imagine if they would go through this for a couple more years they would collapse.
They can collapse in a few months.
Ja.
Fast det de utsätts för är ju extremt.
Ja.
Vad är status just nu på kriget? Vem vinner?
Alltså, stora hela så är det ganska jämvikt.
Det är en jämn match.
Alltså det är inte så att en deras sidan tar några jättestora framsteg. Ukraina har väl tagit en del småbyar nordväst om Cherson. Ryssarna å sin sida är ju runt Kramatorsk och Bakhmut och plockar lite byar. Så ryssarna gör lite framsteg i östra Ukraina, men inget dramatiskt än så länge. Och Ukraina har väl gjort lite typ av motoffensiv runt Cherson i södra. Alltså det, om du är i Krim och går nordväst. Mellan Cherson och Mykolaiv så har du en flod. Ja. Och ryssarna har ju tagit sig över floden och tagit ett landområde där. Men då har ju Ukraina skjutit med de här HIMARS som är väldigt prickskjuta raketer. Och skjutit de här broarna som går över floden. Så att de går inte att använda. Det betyder att all personal som ryssarna har på andra sidan floden kan inte reträtta. Och det är svårt att... Ryssarna har satt sådana här pråmar som de boxerar fram och tillbaka som får flytta fordon. Men det är ju, de har ju radikalt mycket lägre kapacitet än att ha en bro där du bara kan köra över. Mm.
Vet man hur många som dör varje månad på
bägge sidor? Nej, det är uppskattade siffror. Det finns väl ingen källa som är så här. Ja, den kan man lita på 100%.
But I wonder though, so I was in Florence and I OD'd on art and culture over there, and I get the feeling that, at least I wonder if the West has reached its peak already culturally, and has reached it actually, it seems, for quite some time. And one thing that also I thought about a lot, war, and how it has been, like, for a very long time, an indivisible part of the culture in general. And a lot of the art has to do with just, like, with glorification of war. And something that stopped basically around mid-19th century, maybe, with the Romantic movement, I would think. So, for example, you don't... Okay, there are movies, if I say, but you don't see, like, even, like, art that is glorifying war, necessarily, when it comes to, like, World War One and World War Two, or?
No.
Not in... Like, you have, like, movies, war movies and stuff, but... Mm-hmm. It's not the same.
Det är inte glory.
Yeah,
Förortsgängen, Yassin och de med deras, de glorifierar ju våldet och det är ett slags lågfrekvent krig gäng emellan.
Det gör de.
Ja.
Så där har du ju den här trenden igen, där det här mer, vad ska man kalla det, grottmänniskor.
De har ju bestämt sig. De kommer dö. Men de kommer dö kämpandes.
But is war, can war be almost necessary for long-term cohesion in society and a sense of nationalism?
Jag skulle säga att krig hittills, jag säger inte att det måste vara så i framtiden, men krig är nog det enstaka fenomen som har lett till faktisk utveckling ända sedan vi lämnade stammen.
Ja, det rensar ju ut de svaga darwinistiskt.
Precis, men inte nödvändigtvis rensar ut de svaga människorna, för att det tror jag inte är det som är poängen. För många imperier som har byggts, där har de inte utrotat det de har erövrat. De har bara absorberat
ja,
in.
Ja, såklart.
Men vad krig gör, det är att krig avslöjar svagheter i kulturen.
Mm-hmm.
Har du en kultur, har du institutioner
som inte fungerar
så kommer krig avslöja det på en gång.
Ja, för det.
Så det påminner väldigt mycket om kapitalismens, vad kallar man det? Creative destruction.
Ja, men det är en darwinism.
Det är en sorts kulturdarwinism, ja, kan man säga. Och krig forcerar fram de här blinda fläckarna som finns i institutionerna och kulturen.
But, okay, vadå, but skulle ju Sverige gå under på en dag?
Under krig?
Ja.
Ja, en eller två dagar.
Ja, fast jag skulle inte se Sverige som en isolerad civilisation. Sverige är en del av en större civilisation.
Ja.
Så ja, Sverige, det är bara en artificiell gränsdragning numera.
Vi sitter ihop med Tyskland, så vi är ännu mer rökta.
But I mean, okay, but here.
EU, NATO, någonstans där skulle jag göra avgränsningen.
But here, help me out here. Is it possible that war and glorification of war, I'm not saying that's good or bad or anything, but, and I'm not talking about economics, I'm more talking about culture in general, that national sentiment can survive long term without war. Because it seems that war, as long as you have a good narrative behind it, the culturalization, one can say, because like Middle East and Africa, they are ravaged by war, but they don't have a narrative really that's built around it, that's like galvanizing a nation around a common enemy, for example, and we are like the glorious state and so on. Is it possible that without war, there is no nationalism in a sense and no national sentiment, and without that, there is low degree of cohesion and civilizations fall eventually?
Ja, det är nog sant för länder som Sverige. Man brukar säga att Sverige har ju inte fredsskadat. Alltså ta ett land, baltländer eller Polen för all del. De har ju inte alls samma problem i samhället som vi har i Sverige. Där föds det ju barn ju. Men de har ju kriget mycket mer färskt i minne. De var ju först ockuperade av tyskarna och sen kom ryssarna och sen var de förtryckta under kommunismen. Så de fann ju sin frihet ganska sent, 90-talet.
Mm.
Så där är de ju, de vill ju bygga upp landet, de vill ju någonting, men vi är ju lite på fallrepet kulturellt ju.
Yeah, but this is what I mean. Like, is it possible that without that national sentiment you are not really motivated to do something, or like most people not motivated to do something for their country. They're just thinking about themselves in a sense. There is no sense of community and so on.
Det jag tror, det så ifall det händer, det är väl att vi faller tillbaka i någon mer stam- eller klansamhälle. Att vi kommer hamna att, och det tycker jag, det ser du ju digitalt på nätet nu, det är väl det Bard var det inne på, men vi får digitala klaner eller vad man säger.
Men den här svenska nationaliteten,
ja,
den finns ju, den är ju stark, den är ju väldigt stark, men den har tagit sig en pervers riktning. Den är ju inte uttalad, den är mer dold under ytan.
Ja, men den svenska nationalismen börjar ju mer och mer ta formen av en slags klan inom staten.
Nej, jag tror inte det kommer gå åt klanhållet alls.
Ja, men jag tycker man nästan ser tendenser till det. Om du tar Irak, så har du en massa olika stammar, och det är utifrån respektive stam som du får parlamentarisk representation i deras liksom, deras demokrati.
Det var ju det Gaddafi gjorde i Libyen.
Ja.
Han gick och pratade med de här stammarna, för han visste att han inte kunde krossa dem. Så han gick och pratade med...
Ja, du måste få dem att samarbeta.
Ja, måste de samarbeta.
Men jag tror att vi kommer hamna... Alltså när jag säger stammar, så behöver de inte, då är de inte etniska stammar, utan någon slags klasstillhörighet och ha lite med etnicitet att göra och kultur. Och det börjar vi se, innan så var det så enkelt, antingen var det arbetare, medelklass eller överklass, men nu börjar vi få mer skiktade olika inriktningar där folk identifierar sig. Det här Nyans, det är liksom ett parti för konservativa muslimer skulle man kunna säga. Vi har redan 7 riksdagspartier och det skulle kunna mycket väl bli fler. Alltså man ser en fragmentisering av saker.
Wow, Nederländerna har sjukt många partier. Eller Belgien. De har typ 25 partier i riksdagen.
Ja, men de får ju aldrig fungerande parlamentari heller.
Du ser ju Nyans valreklam.
Jag skulle precis säga det. Det är en sak jag inte riktigt förstår. I reklamen så säger han, nu ska vi sätta stopp för antisemitism, kristofobi och islamofobi. Är det en valfilm verkligen för deras väljare? Är antisemitism en viktig fråga för deras väljare?
Nej, but samtidigt...
Nej, men det övergripande budskapet är att vi ska skydda religion. Det är nog viktigt för deras väljare.
It depends. You also like, there is... You have to describe the whole picture. More of the optics. So in that, like, reklam, it was Mikael Öxel.
En stor man.
And like the 3 or 4 others that were in the i reklamen, araber.
Mm.
Like all of them are Arabs with like Arab names, and it had like an not like Dari subtitles, it had Arabic subtitles. So it's obvious who they are appealing to. But the thing is, all these Syrians who came 2014, 2015, they are kind of just getting their citizenship now. So you have all these people who will, at least they are potential voters, and well,
Alltså nyans trendar på Twitter typ varannan dag.
Ja, men de flesta flyktingarna är inte på Twitter. En grej man ska tänka på också, Mustafa, för det är att de allra flesta muslimer som är troende muslimaktiva, liksom inte bara till namnet, utan ja, de har ju mycket mer respekt för en troende jude eller en troende kristen än vad de har för en apostatsvensk som inte har någon religion. Så om nyans då signalerar att ja, men nu ska vi skydda religion, det gäller både judar, det gäller kristna och det gäller islam.
Troende kristen, ja. Troende juden, nej.
Jo, de har mycket större respekt för troende juden än en grisätande jude som mig.
Alltså, ja, men kolla, om de kommer och säger vi vill förbjuda manlig omskärelse på små barn, då
kommer de ju ha gemensamt intresse med judar, ja, samma med kosher absolut. Eller halal och allting. Men alltså, jag träffar ju alla möjliga jävla galningar konstant. Jag har varit i de flesta miljöer. Och jag brukar ju alltid skoja om att jag är judesigenare och sådär och bla bla bla. Men när jag träffar muslimer och säger det, det bemöts oftast väldigt bara, du är inte så svenskarna, fan du är lite mer som oss. Alltså lite mer liksom, det är inte alls det här. Det är en gång jag blivit jagad med kniv, men det var en palestinier. Ja, men han var palestinier lite, väldigt så här upptagen av den konflikten. Och då var det lite livat. Men
annars,
nej, två gånger förresten. Det var en gång till också. Det var en som
blev jättebra. Depends on maybe also like where they are from, but Muslims from the Middle East, they are no big fans of Jews.
Ja, generellt ja, men det finns vissa intressen de har som de kan.
Nej, men okej. Även om de inte är några big fans, men om du står och möter dem, du har hängt med dem, vi ska ut och käka lite, och så upptäcker de att du är jude, oftast blir reaktionen, det är större sannolikhet att den blir positiv än direkt negativ, utifrån vad jag varit med om.
Okay, this is a bit surprising, but at the same time I understand that they would have like more in common and they would understand one another more.
Ja, de tycker att svenskar är utomjordningar.
Men det kan ju också vara så att i mitt fall så är det så att då har jag ju hängt med dem, så att jag är ju inte bara en främmande person.
Ja,
och sen kommer det fram att
det spelar roll.
Vad sa du?
Det spelar roll.
Ja, jag menar, det gör ju en viss skillnad. Ja. Och sen jag säger att jag är jude, okej då. Visst, jag kanske inte gillar judar, men jag polarar med Chang. Och sen så, alltså, mycket av Koranen är ju samma som i Toran eller Gamla Testamentet. Du vet, Abraham och Isak och de 12 apostlarna, och höll jag på att säga.
Jag vill fråga Chang en sak. Varför hatar du Sverigedemokrater?
Ja, vadå hatar?
Varför hänger du ut riksdagsledamöter för SD?
Jag tycker att med en sån läms, så den kan han ju inte bara dela till tjejer. Den förtjänar alla att se en sån riktigt saftig och god riktig balle som... sån ska man ju inte hålla för sig själv ju.
Kan inte du dra allting från början?
En polare till mig, så för övrigt att ha någonting mest att göra, det är lite roligt, skickar 2 videoklipp till mig föreställandes en riksdagsledamot i SD som knäpper upp byxorna och klämmer sig på kuken utanpå kalsongerna förvisso, och de här videorna han skickat till någon brud och dessutom var filmad inne i kontoret i riksdagen och hej och hå. Det tyckte jag var lite festligt och roligt ju. Och jag frågar då först, okej, den här tjejen, är hon under 18? Nej, hon är typ 30 eller något över 30, så det var ingen fara. Har hon fått en oönskat eller något sånt? Nej, det är inte riktigt så det ser ut. Så det finns liksom inget så här direkt jag kan gå på som är direkt olämpligt. Samtidigt är jag ju inte större människa än att jag tycker det här är fantastiskt rolig grej. Så på något sätt så måste jag ju. Så jag kan ju inte göra en nyhetsartikel. Möjligen man kan ifrågasätta lämpligheten att sitta och göra det in i riksdagen. Där har vi en diskussion. Men det är inte en fråga om brott mot lagen, men lämplighet liksom. Ja, och det tycker du kanske en information väljarna förtjänar få. Jag vet inte. Jag drar ut det på Twitter och pingesterix och frågar om alla är lika välhängda. Jag skojar till det lite. För jag vet inte vad jag ska göra med det här ju. Men jag publish and be damned och så vidare. Sen började jag höra av sig folk. Och då får jag berättat för mig att, eller det hade jag redan fått berättat från andra att...
Du blev avstängd från Twitter ett tag, eller?
Ja, och det roliga är att det är någon jävla antirasist från Malmö. Någon som håller på mot antisemitism och hemska SDR och allting. Han anmälde mig, så Twitter blockade mig 12 timmar för att jag hänger ut en riksdagsledamot i SD. Vilket men, är skitkon. Alltså jag...
Nej, men vet du, de har en regel om att om du delar innehåll som är ja, men typ en videofilm som är avsett att skickas privat till en enda mottagare och du offentliggör den. Det är, typ, ja, men det är samma regel om man använder för hämndporr.
Men det här går ju emot fri publicistik. Du måste kunna granska riksdagsledamot.
Jo, men och... deras algoritm, ja, ja. Handläggaren tror jag inte kom så
jo,
långt.
Jo, men det var jag så twittrad sen och var jätteglad över att jag blev avstängt och tvingad, såg det som en seger. Och det var någon sån här antirasistgänget-ish. Mm. Är du helt galen? Okej, så, okay, så du vill skydda en SD-ledamot från att bli granskad? Liksom, det är ju det implicit.
Ja, jag fattar. Ja.
Alltså, det blir så dumt på något plan.
Ja, fortsätt.
I alla fall. Så jag får reda på lite folk, bland annat inifrån partiet, att jo, men så där har han hållit på ett tag, den här ledamoten. Det här var liksom ingen stor chock bland folk. Bland vissa kanske, men det var ett antal som det inte var någon chock hos. Kände till det. Och sen fick jag då andra uppgifter. De sa att det fanns tjejer som har fått detta oönskat. Och då blir det ju en helt annat nyhetsvärdering. Då kan jag faktiskt göra en artikel av det. Då körde jag ute och sen fångade Aftonbladet, Expressen och andra.
Omni, SVT. Men deras vinkel var bara...
Ja, de spelat in sexvideo i riksdagen.
Ja, det var ju det de...
Nej, jag såg någonstans att någon har skrivit...
Jag skrev att det finns en tjej som i alla fall har fått det oönskat. Men det blir svårt för media att gå på det om inte de själva har pratat med en källa eller kan vara säkra på uppgiften. Annars får de ju lita på mitt omdöme. Och det är man lite, man vill som tidning oftast ha en egen ingång på det.
Det
bekymret är att så länge inte tjejen polisanmäler det så blir det väldigt, väldigt svårt att göra grejen.
Mm. Okej, men hur går det till när du skriver den här texten och hänvisar till uppgifter?
Hur menar du? Jag skriver texten.
Jo, men
du sitter vid datorn och trycker på tangentbordet.
Jo, men när du skriver så här, en person med god insyn i det här säger, hur värderar du det liksom?
Jag tittar ju först på om man är svensk eller invandrare. där kan man ju liksom... Nej, men alltså det...
Hur vet du att vad den här personen har sagt är sant?
Det är en bedömning du får göra.
Okay. Wait, you didn't see the picture, dick pics yourself?
Jo.
You did?
Jo.
Jo, men alltså att det är skickat till personer som inte vill att ha det.
Well, it depends, like if you got the conversation.
Jag vill säga så här, när du har någon som hör av sig till dig, du ställer ju alltid kontrollfrågor. Okej? Okay. Har du hört detta själv? Har du sett detta själv? Eller har du i din tur fått av någon annan bara på hörsägen? Är det hörsägen, då kan du i princip inte använda det. Men det kan vara ledtråd om vad du ska gräva vidare och titta. Men kommer en person som verkar hel och ren, liksom, är det till och med någon du känner till sin innan som har track record och alltid var ordentlig och inte myta och ha sig, och berätta väldigt detaljerade uppgifter. Ja, men det här kommer jag ihåg, det här har jag sett, det här har den här personen berättat för mig. Så frågar jag, minns du exakt vad personen sa? Ja, typ så här var det. Och det är alltid någon detalj man minns mer än någon annan. Men ju mer detaljerade folk kan vara. Okej, i vilket sammanhang berättade personen? Ja, men vi var faktiskt på den där krogen där och då. Och då kommer samtalet upp och bla bla bla, och så berättade de det här för mig och visade i telefonen och så här bla bla bla. Ja, men då är det väldigt substantiellt.
Hur har reaktionen varit från SD över att du hänger ut en riksdagsledamot så?
Alltså, det är blandat. Det finns ju, alltså, folk i partiet är ju ganska rutinerade liksom. Har de sagt,
har du pratat med någon där?
Ja.
I din text?
Nej, jag har ju bett pressavdelningen genom kommentarer, men de har väl haft en massa andra medier att prioritera, så att de har väl inte, det är inte så att jag är idiotjager då, de kommer ju säga samma till mig som till alla andra, vilket är typ.
Har du hört av dig till riksdagsledamoten?
Ja, han har inte velat svara.
Mm.
Ja, det var innan jag publicerade så såg jag till att meddelandet, jag skrev bland annat på Messenger, för den är väldigt bra, för när han har sett meddelandet så syns ju det ju, att han har läst det. Och när jag såg att han hade läst det, då väntade jag en halvtimme innan jag drog ut, för då har han ändå fått en rimlig tid i alla fall. Ja, hinner han inte svara då kan jag i alla fall skriva, ja, kan jag höra av mig om ett par timmar eller någonting? Ja, men då väntar jag, så han får en chans att bemöta. Jag vet att han har sett meddelandet, han har en timme på sig, jag bara ger något livstecken tillbaka.
Men att han inte svarar, är inte det... Inte ett bevis, men en signal på att han faktiskt är skyldig till att ha skickat det oönskat till någon.
Kan vara, men man ska vara försiktig att tolka på det sättet. Därför att Det kan finnas en rad skäl till att han inte vill svara. Alltså de flesta människor i den positionen. Det blir krishantering, vad ska jag göra? Och så frågar han kommunikationsavdelningen. De har ju en avdelning för sånt där som ska hjälpa i sådana situationer.
Är det Björn Söder som sköter det där?
Det är det inte. Och då är ju alltid rådet att säga så lite som möjligt. Ja, det är ju samma som om du blir åtalad för någonting. Allt du säger till polisen kan ju användas mot i en rättegång. Mm. Du har ju rätt att hålla käften.
Okej, vad kommer det hända med den här riksdagsledamoten då?
Ingen aning.
Kan det vad påverka tror SD i valet?
Nej. Alltså SDs kärnväljare, det är ju inte så pryda människor direkt. Det är ju inte där du hittar det. De är inte liberaler.
Jag fast skicka oönskade dickpics.
Ja, men
du behöver inte vara liberal för att ogilla.
Socialkonservativa.
Jo, det kan man ju tycka, men det är väl alltså mycket av SD-väljarna, det är ju dansband, fylla, raggabil, hej och hälften av dem har väl visat kuken offentligt vid något tillfälle. Alltså det.
Sen kan man också, sen, är man trogen SD-följare så tänker man också, ja men det här var en person som har betett sig så. Och då kommer de ju kicka ut honom förmodligen.
Så det. Ja, alltså det beror ju på lite. Trädde fram någon tjej och berätta hur jobbigt det var och han skickade och höll på och hur hon har mått jättedåligt och sömlös han hette för hon såg denna 32 cm dase.
Vad är det som gör
då är det nog mer värre. Nu står det och väger lite skulle jag säga.
Vad är det som gör att man inte går ut med namn på riksdagsledamoten?
Det finns ingen polisanmälan.
Men vad då polisanmälan?
Det är för att det rationella, har du skickat oönskat till någon? Det rationella är ju, alltså, nu gör ju inte alla tjejer det. Men var det verkligen oönskat, man mådde dåligt över det, då är det ju rationella att göra en polisanmälan, för då är det ju en brottslig handling. Nu, och det var ju en åklagare som skrev också en uppmana alla som är med om det är oönskat. Alltså, det är lagligt att skicka en kukbild eller vad du vill till någon som vill ha den, så att säga. Jag tycker det är kul att svara med.
You do it for us in the chat group. Det är oönskat.
Ja, men en arab kan inte bli sexuellt kränkt då, Omar.
Är det sant?
Ja. Okay. Men min poäng är att sker det verkligen oönskat och så här, ja men det rationella är att polisanmäla, och har någon polisanmält det, då finns det väldigt mycket allvar bakom anklagelsen, för då är det någon som träder fram och säger sig varit utsatt och gått till myndigheterna. Då blir det ett annat läge att publicera. Då är det nog lättare. Mm. Men det får, så här, när det finns en polisanmälan, stormen är inte superstark, men den är fortfarande tillräckligt stark för att åtminstone skriva någonting.
Men inte namn?
Nej, jag tycker inte det. Jag gjorde den bedömningen. Har du väl namnpublicerat kan du inte ändra tillbaka.
Nej.
Men har jag inte namnpublicerat kan jag alltid ändra mig och sen publicera namnet. Förstår du vad jag menar? Mm.
Men kan det bli någon slags förtal om man går ut med namnet?
Alltså för min del så är det ju tryckfrihetsförordningen. Jag går under som ansvarig utgivare, så blir det tryckfrihetsbrott i sådana fall.
Hängde ni med? Det var någon kändis som åkte dit för kokain.
Persbrandt?
Nej, på Gröna Lund. Mm-hmm. Det skedde under sommaren. Det var en span som hade sett honom.
Nej, just det.
Och han hade kokain i
SVT-medarbetare.
Nej, eller? Han hade kokain i snusdosan.
Ja, men det läste jag. Ja.
Och så hade han överlämnat det. Det var ju han.
Mm-hmm. Är det offentligt?
Vem var det?
Vet du?
Ja, känner jag till. Ja.
Men han har ju åkt dit. Och man kollade i förhör och allting, men man har inte gått ut med hans namn.
Nej, det är för att han är inte politiker. Bara för att du är kändis betyder inte att du har allmänhetens förtro. Alltså, pressetiska reglerna om att göra att ju mer du har kan anses ha allmänhetens förtroende, ju mer får du tåla att bli granskad.
Okej. Vad behöver hända inne i riksdagen som inte är olagligt och inte polisanmäls, men som är intressant nog att gå ut med personens namn?
Bra fråga. Det är nog svårt att svara. Alltså, du får ju bedöma allt från fall till fall.
Okej, säg att det är en fest. Ja. Och så säger alla till en riksdagsledamot in i riksdagen. Fan vad roligt om du tog av dig byxorna och bara gick runt med
med kuken ute.
Ja. Och han bara nej. Jo, men om du gör det så bjuder vi alla på det. Och alla är överens om det. Och så tar han ner byxorna, springer omkring naken i riksdagen.
Då är inte det något för medierna.
Va? In i riksdagen?
Jo, men då är det någonting. I så fall får du hänga ut hela partiet, för alla var ju med på det.
Ja.
Men det skvallet så, alltså det blir ingen stor skandal heller.
Okej, säg att man gör det varannan vecka. Ja, men jag försöker ju dra det till sin spets.
Ja, men frekvensen kommer inte påverka. Då kommer det att bli ett normalt beteende hos ett visst parti, och så är de sådana på det viset.
Tror ni... How about if he does it all the time?
tror ni det är vanligt att två politiker har legat med varandra i riksdagen?
Ja, 100%. 100%.
Vadå två? Det kan vara tre och fler också. Och som ni visste, en bråkdel av all jävla skit jag får höra om hur det knullas runt.
Ja.
Har en fått en könssjukdom, så tror jag tiden för den att sprida sig är exponentiell till det gått igenom alla partier.
20 veckor.
Nej, jag skulle ge det kortare tid. Jag skulle ge det kortare tid.
Det här med västvärldens peak och culture, och om vi har tappat det och det är borta. Jag har en impopulär åsikt som jag inte kan tvätta av mig, utan den bara blir starkare och starkare. Och vad jag än gör så blir jag mer och mer övertygad om den.
Do you want us to perform an exorcism on you?
Inte än. Okay. Men ni kanske kan hjälpa mig att bli av med den.
Okay.
Jag tänker på till exempel när jag var ung och upptäckte internet. Det här är 95. Internet var som en magisk plats där det fanns oskrivna regler om vad som gäller, hur det funkar. Och allting bara funkade på ett fantastiskt magiskt sätt. Och jag vet inte vad det beror på. Var det för att det var decentraliserat? Var det för att det inte fanns några regler? Var det för att folk som kom dit var där av en anledning? Jag vet inte. Men det var som en fristad från den här fysiska verkligheten. Där allting diskuterades, man fick helt sjuka nya idéer. Folk hjälpte varandra, samarbete. Det var bara helt fucking magiskt.
Nej, är det inte fortfarande lite så?
Nej, det har tappat det. Det är ju moderatorer överallt. Folk blir bannade, folk blir utslängda. Det är etikettregler.
Du saknar IRC-kanalen alltså?
IRC var ju the peak på ett sätt.
Men det kan du dra igång. Det är ju...
Jo, jag vet, men det är inte samma sak längre. Men, och så tänkte jag på alla andra gemenskaper som jag har haft som har varit nice och som har funkat. Och som har haft den här magiska feelingen i sig. Ja, men ta typ hålla på och mecka med jänkarbilar som du håller på med. Jag kan tänka mig att det är som en sorts gemenskap.
Oh, ja.
Där alla är där av en specifik anledning, eller kanske en luddig anledning. Men det finns sjukt mycket överlapp mellan alla personligheter som är där.
Ja,
ni har en connection till varandra.
Ja,
som man inte
framförallt,
har...
framförallt så det finns det sättet lite där med meditation. När du sitter och skruvar på en motor, då sitter du och funderar på lite allt annat, så är du med någon polare och så. Man pratar ju inte hela tiden, utan man jobbar ihop med något och sen snackar man och skojar om någonting och hej och så får man några nya idéer, vad ska vi hitta på här då och bla bla bla. Men det är lika mycket social samlingsplats som det är en arbetsställe där man gör något.
Ja, och jag menar för att komma, går det att dra någon sorts röd tråd kring vilka som samlas i den världen? Inte raggarkulturen som helhet, för där kan ju vem som helst hoppa in i en bil och kröka och ha kul. Men jag menar just det här när ni meckar med bilarna och håller på, för det är ju kärnan i den rörelsen. De som kommer till det stadiet där man har
en egen...
Det
är de som har det som hobby, tycker det är kul att göra det.
Ja, men kan vem som helst bara glida in dit?
Ja,
finns det inga...
du får hyra en plats.
Ja, men finns det barriärer och filter för att kunna bli en del av den gemenskapen?
Det är miljöpartist... vara där.
De skulle inte söka sig dit från början, men...
Skulle någon med apkoppor kunna komma hit?
Jag tror är det bara apkoppor skulle det... Då skulle det nog vara en av de mer friska personerna i det garaget om det bara handlade om det.
Men jag fattar. Ni kollar inte hudfärg, ni kollar inte så här vart den har bott innan, om den kommer...
Värdegrund. Alltså...
Jaha.
Nej, det är hudfärg kanske. Men,
nej, men bryr inte om den kommer från Stockholm eller Ystad.
Nej, det skiter vi. Men har du ett rykte om dig att vara en slarvpelle, låna andras verktyg, inte städa efter dig, ställa till med jävelskap, då ser vi ju till att den personen inte får en plats där. Okay. Det är en person har vi redan liksom sett till att hålla undan på grund av att det kommer bli problem med den personen.
Så det finns en etikett?
Ja.
Och du måste också vara bilintresserad för ens vilja söka en
Nej, måste du inte. Varför ska du hyra en bilplats i ett garage?
Exakt, så det kommer ju per automatik.
Ja, det är liksom...
Den som hyr en plats i ett garage, den är förmodligen lite bilintresserad.
Ja. Du betalar ju inte för ballettkurs om du inte vill dansa ballett.
Exakt. Nej. Och du måste också få tag på någon sorts skrotbil eller något som du vill meka
ja, upp. Ja, någonting måste du ha meka, men annars vad ska du göra där?
Så låt oss kalla de här kriterierna för passiva filter.
Ja.
Det är passiva filter som gör att vem som helst hamnar inte i det där garaget.
Nej.
Det är vissa saker som redan följer med på köpet. Den har något sorts nyfikenhet kring bilar.
Ja, jo.
Den har tagit sig tiden att hitta något vrak eller någon maskin som den ska mecka på. Så det är massa tid investerat och massa andra passiva filter som gör att du till slut blir en person som hamnar i det garaget.
Mm.
Och det var samma sak med internet. Det var datornördar, det var tekniknördar. Det var mycket kosmopolitiska karaktärer som sökte sig dit.
Och folk som var libertarianer, väldigt frihetsliga.
Exakt. Så där har du en rad olika passiva filter som gör att det var inte en blandning av vem som helst på internet.
Och sen kom boomersarna.
Sen kom alla andra och fuckade upp hela skiten. Och då tänker jag på västvärlden, kultur, har vi peakat, kollaps, alla de här sakerna. Och då tänker jag på demokrati. Det demokratiska systemet har ju också haft massa passiva filter. På pappret står det att vem som helst kan starta ett parti och vara en del i demokratin, etc.
Men det är bara en viss typ av människor som gör det.
Det är en viss typ av människor. Du behöver ha spenderat många år i kansliförbund och såna här grejer för att jobba upp.
Eller media.
Så det krävs massa olika investeringar av tid, personliga kontakter, intressen, etc. För att du till slut ska sitta där. Och inte nog med det, innan för 20 år sedan behövde du ha kontakter till media också för att ens ska bli hörd.
Den barriären har ju försvunnit mer eller mindre.
Och jag tror att problemet med demokrati idag är att alla kan vara med. Och på samma sätt som internet förstördes av att alla kunde vara med och du inte har något passivt filter kvar längre. Internet är ju som kranvatten. Du behöver inte ens koppla
in. Jag tror det du far efter är att för mycket beslut idag är kollektiva.
Mm-hmm.
Det finns väldigt många beslut som inte borde vara någonting vi röstar abort. Ja, men det är väl upp till var och en. Nu är inte den frågan för sig. Men förstår du hur jag tänker? Ju högre skattesats vi har, ju mer pengar hamnar hos staten, ju mer hamnar politiken om hur vi ska fördela dessa. Med lägre skatt och mindre uppgifter staten gör, ju mer bestämmer du... Alltså, ekonomi handlar om dina val som individ. Vad vill du spendera dina pengar på? För det är egentligen din arbetstid som du sen skänker till någon annan, kan man säga. Och när staten blir för stor och för stora beslut tas kollektivt, då försvinner ditt egen makt och frihet. Ja, det är demokrati, men hur mycket frihet har du? Du kan ju ha en fullt demokratisk stat och ha väldigt lite frihet som person. Så det är två olika storheter som inte nödvändigtvis jobbar tillsammans. Och så att jag tror det är friheten som är det du far efter mer än demokratin kan få effekten att den minskar på människors frihet. Var 55% av folket sagt att ja, men vi ska göra så här istället och nu gäller denna regeln allt och alla. Så de andra 45% som inte ville ha det blir påtvingade det. Det är lite som internet med sociala medier. Nu kommer det en massa regleringar och vi har ett gäng här, 32% som inte vill se något naket i sina flöden.
Ja, men det är ju för att alla nu finns på internet.
Ja, men det är det som händer. Det blir en mellanmjölksversion.
But, okay.
Ja, det är inkräktat på din frihet.
Yes.
I get your point, but I don't really agree because...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.